Vi sitter här utanför prästgården i Ingå. Det är en solig vinter eftermiddag med lite dropp i rännstenen. Vi sitter här tillsammans med församlingsprästen Tom Hellsten. Vi pratar om händelser som har skett för över 40 år sedan. Ditt liv såg annorlunda ut. Det var i sitt vardande, Tom, för 40 år sedan. Du rörde dig i Grankulla, där det på 2010-talet blev klart att en metodistpräst hade förgripit sig på unga pojkar. Vilka erfarenheter har du av den präst som befanns skyldig till de här övergreppen som explicit gällde pojkar?
No, det är nog ganska delade kan jag säga. Jag tror att det här var året 79. Jag var hemma på jullov från studierna. Jag bodde hos mina föräldrar i Helsingfors. Och jag träffade då den här prästen för ett samtal. Vi hade haft lite kontakt. Han var någonting av en mentor för mig då den här tiden. Vi hade ett samtal och det här samtalet var konstruktivt och bra på många sätt. Men som tidigare så märkte jag under samtalet att han ville komma in på de här intima frågorna mer och mer. Och han var nog väldigt finkänslig och sa så här att jag säger till nu om du inte vill svara på det här eller om jag frågar för känsliga saker. Det var inte någonting hemskt märkvärdigt i det här samtalet. Jo, han det här frågade nog om hur jag klarar mitt sexuella liv och hur det är med onani och sånt här. Och lite obekväma frågor. Eftersom jag nu är en sån här person som gärna, och speciellt då kanske ännu mera, ville varandra till lags. Jag svarade snällt, tyckte det var lite obekvämt. Men sen när det här samtalet slutade så frågade han så här att får man visa sina känslor? Och det ja, sa jag. Och han kramade om mig, vilket var helt okej. Det var mycket vanligt i de här kretsarna. Men sen, efter han när han liksom kramade om mig så märkte jag att han började pussa mig på kinden och så började han liksom pussa mig ganska nära munnen. Och det här var ju obehagligt helt enkelt. Det här liksom glömde jag, eller jag ville liksom tolka det nog så här välvilligt och jag är nu kanske den person som gärna vill tro gott om andra och inte liksom misstänka och fundera desto mera.
Men det fanns en incident till som du tänker på?
Jo, jag tänker på en annan som nu var sen så här mera grov, om man säger, även om det här nu som jag tänker på att berätta här, det är ju inte några hemskt märkvärdiga saker. Men i alla fall den här händelsen var antagligen sommaren 1980. Jag var på besök på barnhemmet, Hurtigs barnhem i Grankulla. Jag kände många av de som var där. Vi hade varit på läger, jag hade varit lägerledare och jag var nu där och hälsade på dem en dag helt enkelt. Och så skulle det vara bastu på kvällen. Och så sa jag, men jag kan komma med i bastun, att det är alldeles kiva. Och där var också den här prästen då med. Det visste jag inte att han skulle vara där i bastun. Och jag upptäckte snart att han var någonting av en tvättmaskin för de här barnen, för de här pojkarna där. Han tvättade alla i tur och ordning, mycket grundligt. Så kom han till mig, jag stod där i duschen och så sa han att nu är det din tur. Så sa jag att nej tack, att jag klarar mig själv, att jag sköter nog om att jag tvättar mig själv. Men det där gick han inte med på, utan han sa nej, att han tvättar alla. Och man är i bastun där och han var liksom värd för det här bastubadandet, så var det ungefär han som satte reglerna och hur det går till där.
Och han hade också auktoriteten att göra det?
Nu hade han det nog, visst hade han det, jag var ju ung och jag sa mycket tydligt nej tack, därför att jag tyckte att det här var obekvämt och det här ville jag inte vara med om.
Vad hände sen?
No, sen tvättade han mig mycket noggrant, hela kroppen åt igenom och det där också könsorgan och annat och det där. Visst var det ett övergrepp skulle man kunna säga, som var obehagligt.
Men du gick med på det? Varför gick du med på det fast du protesterade?
Det var nu så naturligtvis att om man nu är lite snäll och så här medgörlig så protesterar man inte så väldigt vilt.
Ja, Tom Hellsten tar långa pauser när han berättar. Han vänder blicken neråt när han pratar bakom sin skärmössa. Det är länge sedan. ja nästan en hel livstid sen händelserna i Grankulla. Vi sitter ute i vintersolen i Ingo, där han numera arbetar som församlingspräst. Hellsten har två vuxna döttrar idag och de vet om att han talar ut om övergreppen i ungdomen. Hellsten är den första som talar ut med namn och ansikte. Trots att övergreppen började på 1960-talet så skrev vi 2010 när händelserna i metodistförsamlingen i Grankulla började nystas upp. Först la polisen ner sin utredning, men när flera fall kom fram beställde metodistkyrkan och styrelsen för Hurtigs barnhem, där flera offer gav sig till känna, en utomstående utredning. Utredningen blev klar 2013 och den sammanställdes av rättspsykologen Julia Korkman. Och i utredningen nystas sen hela mönstret fram. En stark och karismatisk, pastorn som han kallades, har förgripit sig på tiotals pojkar. Flera av dem barnhemsbarn på olika platser ända sedan 1960-talet. Han tvättar dem systematiskt, han kladdar på pojkarna och han förhör dem om deras sexualliv. Julia Korkman kontaktas av 16 personer, men de berörda antas vara betydligt fler. Gärningsmannen dör 2012, ett år innan rapporten ges ut. Han själv har aldrig kunnat höras. På 1960- och 70-talen fanns det ännu inte något språk för sexuella övergrepp. Man talar mycket sällan öppet om sex. Många unga hade ingen att vända sig till med frågor eller egna upplevelser. Men metodistpastorn i Grankulla förde systematiska samtal med unga pojkar kring deras sexualitet. För dem var det ofta första och enda stället där de kunde prata om ämnet. Det framgår av Julia Korkmans utredning och samtal med de män som hörde av sig med anledning av hennes utredning om övergreppen. Offren trodde att de var de enda, att de var speciella, och pastorn bad dem hålla tyst om det som hände. Ett typiskt mönster vid övergrepp. Tom Hellsten fortsätter.
Och jag har nog hört många jämnåriga och yngre som liksom tyckte att det var nog ganska märkligt att han började fråga om sånt här. Men jag tror att det var så att de här som var riktigt snälla och som inte protesterade, så gick han vidare med liksom. Mm.
Och det var ju alltså utsatta barn, för det var barnhemsbarn, eller hur? En del av dem?
En del av dem var det, ja. Men det var nog också många andra. Det var ju så på de här lägrena på det här Jumijärvi, så där var nu folk från hela Svenskfinland, kan man säga, och det där. Det var nog alla möjliga barn.
I rapporten sägs att övergreppen berörde pojkar i Grankulla, i Helsingfors, vid Jumijärvi lägergård, pojkar som besökt pastorns bostad i Grankulla och hans sommarbostad i Skåne samt Hurtigs barnhem i Grankulla. 16 män har givit sig till känna i utredningen från 2013. Tom Hellsten, en av de drabbade, säger att spåren av övergreppen finns kvar hela livet. På samma sätt som Peter Jöback skriver i sin självbiografi, som vi har berättat om tidigare här i Yle Vega.
No ja, det är klart att nu är det här ju en sån här upplevelse som är jättejobbig. Och alltså för mig var det inte så hemskt märkvärdiga saker. Det var sånt som jag ganska snabbt kunde komma över. Men med de här andra som jag också har läst då i den här utredningen som Julia gjorde, så det var ju mycket grova saker, precis som du säger. Och jag är helt säker på att det är flera av de här som har fått bestående men. Och det har varit jättejobbiga saker att sen i efterhand kunna bearbeta och komma igenom och så här.
Det måste ju påverka ens liv också sen som vuxen man och eventuellt pappa till barn och så.
Helt säkert. Det här är nog en lång process, därför att sådana här saker de går djupt i personligheten. Och det är sånt som man ju inte alltid riktigt förstår hur djupt det kan vara. Som kanske sen efterhand med åren kommer fram, och när man märker efter att åren har gått att det bara finns de där ärrena kvar och det går inte riktigt över helt enkelt.
Varför tror du att ingen har velat tala ut?
Nå, jag skulle gissa nu att i det här skedet när det här programmet görs så är det väl det att en del har barn kanske som är tonåringar. Det finns många andra orsaker till att man inte vill det här visa sig i offentligheten. Och det är nu kanske väl så här nog att det hjälper ju inte en själv att man träder fram i offentligheten. Det kanske hjälper andra. Och det är klart att det behövs nog ganska mycket mod och att man är beredd att liksom sätta sig själv i blöt för att eventuellt kunna hjälpa någon annan.
I efterhand har det flera gånger ställts frågan varför ingen polisanmälde pastorn. Många i Svenskfinland kände till hans tvättande och böjelser, vissa vi pojkar.
Om man tänker inom metodistkyrkan så jag tror nog att hemskt många tänkte på det här att hur mycket skadar det här kyrkan och kyrkans liksom anseende. Det var nog en sak som fanns där. Men sen är det naturligtvis så här, och om jag bara går till mig själv så det där. Det var nog kanske sen i det skedet när jag talade med andra som hade liknande upplevelser som man liksom satte ihop 1 + 1 + 1 och förstod att de här upplevelserna som vi hade, de var nu inte så märkvärdiga, men att det helt säkert finns andra som hade varit med om några helt andra saker.
Tom Hellsten förklarar att metodistförsamlingen är något han engagerat sig under hela sitt liv. Församlingen har varit oerhört viktig i släkten. Tiden från 1960-talet framåt var också en helt annan jämfört med idag. Du jobbar själv i en liten församling här i Ingå. Hur vet du att det inte förekommer här?
Jag vet att det har skett mycket sexuella övergrepp eller att det har skett i Ingå. Det har ju faktiskt nog varit flera domar här för inte så hemskt länge sedan i det här ämnet. Om det nu sker inom församlingen här i Ingå, det tror jag nog definitivt inte. Förstås kan man inte veta, men jag tror nog med, i alla fall om vi tänker på församlingens anställda så tror jag definitivt inte att det händer något sånt.
Du ställer upp med namn och bild i den här intervjun. Vad tror du att det kommer att få för konsekvenser för ditt prästämbete framöver? Du är i 60-årsåldern idag.
Jag tror inte att det kommer att ha några konsekvenser. Det kommer säkert att komma vissa kommentarer, och jag tror att en del kommer att säga att det var modigt att ställa upp. Och så finns det nog säkert sådana som tycker att man inte borde tala om det här och av olika orsaker. Antagligen så kommer jag inte att höra de kommentarerna, tror jag, utan jag tror att de är ganska tysta.
Men varför valde du att ställa upp?
No, det var nu helt enkelt för att vara med och aktualisera det här och uppmuntra offer i olika sammanhang att söka hjälp. Det tycker jag är jätteviktigt. Det är nog en sån här sak som man nog till en del kan liksom hjälpa sig själv och analysera och förstå sig på, men jag tror nog ändå att det är viktigt att man söker professionell hjälp.
Vilka blir då följderna för en finlandssvensk frikyrkoförsamling när en sån här bomb briserar? När blir det klart att det inte bara är en utan många pojkar som utsattes av församlingens ledande pastor? För människor som ägnat hela sitt vuxna liv åt ett arbete i församlingen, Tom Hellsten.
Men förstås när man själv är, eller jag själv uppvuxen i metodistkyrkan, har jobbat där i många år. Och som när det här kom fram och när det liksom blev klart också för mig att min lilla historia, ändå, det fanns många andra. Och att den här bilden liksom blev klar och tydlig så det var ju ändå en kyrka som jag älskar och älskar fortfarande. Jag är ännu aktiv och stöder metodistkyrkan så gott jag kan.
Du har familj och släkt där också.
Jo, det har jag. Jag är ju själv, eller min pappa var ju också metodistpräst. Och det var ju naturligtvis då när det här kom fram och när man skulle informera om det här så var det sådana texter som man funderar på att att en enda pensionerad metodistpräst. Och då sa jag ifrån att så kan man inte skriva, för det här skulle kunna också röra min egen pappa. Mm. Och förstås, jo, men den här vad heter det, sorgen över att min egen kyrka ändå inte kunde leva upp till de här idealerna som den står för. Det var en jättesorg. Och jag tror att också den här saken har skadat inte bara metodistkyrkan utåt utan inåt mycket starkt, just därför att det blev en sån här sorg och en sån här bestörtning av att är det nu sant det här, att är det möjligt, och så när man kommer fram till att jo, det är trots allt sant. För nu var det väldigt många som ville förneka det i början och sa att nej, att det här kan vi förklara, precis som det förövaren själv faktiskt skickade brev till oss som hade anmält honom. Och han visste inte vem det var, men vi fick de här breven. Och han säger i det här brevet att men jag kan förklara det här, att det är inte som det som någon tror. Men sen att alla han, och jag vet inte sen hur det gick för honom själv, men det där. Men alla andra som faktiskt upptäckte att så här var det nu ändå sen. Man är mera besviken och man har sorg, så att säga.
Ja, du hörde alltså Tom Hellsten, församlingspräst här i Ingå församling i Västnyland, berätta om händelser som skedde för över 40 år sedan och som egentligen nådde dagens ljus i offentligheten först på 2010-talet och resulterade i en rapport som Julia Korkman skrev med anledning av metodistprästen som gjorde sig skyldig till tiotals, kan man säkerligen säga, övergrepp mot pojkar och unga män i den dåtida metodistförsamlingen. Jag heter Anna Savonius, jag är reporter vid Svenska Yle.